enchanté.
Då hälsar vi varmt välkomna tillbaka till Toto 5. Det är torsdag den 31 augusti. Snart går vi in i september och det är ju härligt. Varför det är härligt? Jo, för att damallsvenskan kickar igång och snart också de europeiska toppligorna. Det betyder ju också att vi steppar upp lite, eller hur Robin?
Ja, men det blev väl lite sådär vakuum. Är det inte ett klassiskt så här mästerskapsvakuum? Jag ska inte säga att en bronspeng och en tredjeplats är någon form av pyspunka, men semifinalförlusten, det gav ju ändå någonstans slutet på äventyret. Sen är det såklart otroligt hur Sverige kraftsamlar, att man tar den där bronspengen, att vi framförallt sätter dit Australien på deras hemmaplan och så vidare. Men det var kanske ändå lite för oss liksom, när man hade levt i den där VM-bubblan, att man behövde kliva ur den en stund. Och nu när man då känner en damallsvenska som ska pumpa igång stormöte direkt fredag kväll dessutom, så är det jävligt gött att vara tillbaka.
Det som har varit i det här vakuumet, alltså den främsta rapporteringen förutom silly season som vi också ska komma in på, har ju varit den spanska soppan med Rubiales förbundsordförande i spetsen. Jag såg Johanna Garå, som är producentredaktör på TV4. Hon twittrade att Rubiales morbror, eller om det är farbror, det har ju samma namn, det är väl samma i England, eller hur Robin?
Precis.
Auntie och uncle och så vidare.
Exakt.
Hur som helst, morbror, farbror, han sitter i en spansk tv-studio och karaktärsmördar Rubiales. Det är spanska, så att jag förstår inte allt, men jag förstår mycket. Men hon redogjorde för att det var ett riktigt karaktärsmord, att han har problem med sin syn på kvinnor och, ja, men när det kommer från en så nära släkting, det är tungt alltså.
Ja, och det är väl någon form av skön motvikt till hans mamma då, som införde någon form av hungerstrejk. Hon skulle väl till och med ha blivit förd till sjukhus igår efter om det var 3-4 dagars hungerstrejkande. Men det är ju, alltså så här, nu kan man sätta någon form av raljant nästan ton på detta och vilken soppa det har blivit, men det är ju, om vi bara spolar tillbaka, alltså det är ett sånt jävla mörker som tyvärr då överskuggar den prestation som det här spanska landslaget, efter att redan ha övervunnit så jävla många hinder i den här processen med hur den här gruppen var så splittrad, hur så många inte kände förtroende för Jorge och Vilda, så många spelare som inte ens nu när saker och ting började läka ändå ville vara med i det här VM-slutspelet, de spelarna som ändå är där, kraftsamlar, bevisar sin styrka, når sin sportsliga framgång, och så är det detta vi har pratat om så här länge i det efterspelet. Det är så jävla hemskt igen, och jag fattar att många har redan hört allting, man har hört folk tycka, tänka kring det, vi behöver inte bli för långa i det, men att han, ja men faktiskt när vi fortfarande spelar in detta, sitter kvar på sin post. Nu har väl det spanska förbundet, som jag förstod det igår onsdag, har gått ut med att, nej, men nu kräver de också hans avgång till slut. Men där måste, någonstans döljer där sig något mycket större, när man ändå har försökt hålla honom för ryggen så här länge.
Ja, och när du säger att det är någonting större, så känner jag också att det kommer ta tid att lösa om man inte gör en snabb, stenhård revolution i det där förbundet. Men känslan är ju att spanjackerna kommer inte göra det. Och då lever man ju liksom lite kvar i det. Då ska han ersättas av någon. Det är klart det kan bli bättre. Men kulturen, så att säga, den lever ju kvar, känner jag lite grann.
Ja, och det är ju därför man känner en viss...
Man hatar Spanien.
Ja, det fan, sitter jag själv. Sitter på en flygbiljett till Spanien imorgon bitti. Det känns ju inte helt jävla rätt i det här läget. Men...
fast vet du vad? Där går nog fan gränsen. Alltså, det är en sak att åka till Ryssland. Sitta på en flygbiljett. Det är en sak att sitta liksom inte karaktärsmörda hela den spanska befolkningen.
Jag blir inte cancellerad för att jag åker till Spanien i alla fall. Ja, det är bra.
Det hade varit next level cancellering.
Ja.
Nej, men
det är ju som så här, alltså just det här hur förbundet och den här presskonferensen som någonstans redan är alltså, så här, någon form av antihistoria kring att alla väntar sig hans avgång, han ställer sig på podiet och egentligen försöker typ tala till rätta folket om hur jävla fel allt och alla har kring allting, och han banne mig är rätt man på rätt plats och att han verkligen förtjänar att vara där han är. Och Jorge Vilda då, dessutom förbundskapten, sitter och applåderar detta här. Och till följd av det så avgår ju hela Vildas stab. Spelarna har ju...
Men Vilda måste ju skickas åt helvete.
Ja, men verkligen, vad är det för en sjuk... Och varför ser Spanien hans... Eller förbundet, någon, det är ju det som också är så här... ni kan ju tycka, alltså de kan nästan tycka att saker är rätt eller fel. Vi behöver inte värdera vad de bör tycka och ska tycka. Alltså vi kan ha våra egna tankar kring hela processen. Men det kan inte vara så viktigt för dem att just Jorge Vilda tränar det här laget. Det kan inte vara så viktigt att just Luis Rubiales är förbundsordförande. Det måste gå att bara säga tack och hej till de här människorna och fan rannsaka sig själv hur man kan göra det bättre framåt.
Ja, jag håller med. Och vi får väl se vad som händer. Men det är i alla fall bra att de har fått världen bakom sig nu. Det här har ju då, inte bara för dig och mig och andra som har läst de svenska tidningarna, varit första sidestoff under flera veckor efter det här VM-guldet. Utan det är ju globalt och alla pratar om det. Så att på ett sätt så har man väl kommit någonstans på vägen genom att avskeda och genom att... jag ska inte säga att den här kyssen på Hermosos mun var bra, alltså inte på något sätt. Men det kanske för med sig att det går snabbare att förändra någonting i den spanska fotbollen, om du förstår vad jag menar.
Ja, och där tror jag också på samma, kanske då i den andra vågskålen till det här som jag inledde med, att det har överskuggat ett VM-guld, så kanske det någonstans krävdes att det var just ett VM-guldsfirande. Det var inte ett lag, en hemkomst från ett mästerskap där ett lag hade kommit tia och det sker på en flygplats. Det behövde kanske ske på den största scenen inför världens kameror, så att alla verkligen så att vi fick den här reaktionen. Nu hoppas vi bara få se resultaten av det, förändringarna och vart vi kan komma ut på andra sidan, och att det här spanska landslaget till sist, när allting har lagt sig kring det, får minnas bara som ett av världens bästa landslag genom tiderna, för det är vad de är, och det är ett otroligt landslag. Men stumme då, som dessutom har vunnit en historisk dubbel tillsammans med sitt Champions League-mästerskap i Barcelona och sådär. Vi får hoppas, och nu är det är ju 3 veckor till Sverige, som det ser ut idag i alla fall, ska möta Spanien i Nations League dessutom 22 september. Jag såg att Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet, var ute och krävde att Sverige vägrar spela ifall den här matchen ens blir av, ifall Rubiales sitter kvar som någon form av ordförande. Så det, vi lär väl få anledning att återkomma och följa processen ett par veckor till.
Ja, det kommer vi göra. Vi kommer uppdatera på vad som händer. Ska vi säga något mer om VM? Nu var det ju ett tag sedan och det är gammal skåpmat lite grann. Men du inledde ju här, det var ändå jävligt gött att slå Australien i finalen där. Med den svenska tränarfighten mellan Tony Tiger och Peter Gerhardsson. Och jag tyckte inte det var något snack. Sverige gjorde processen kort. Och på ett sätt tycker jag var jävligt fint också att få det här sjungande landslaget sjunga en sista gång också. Sen var det ju tråkigt med terrorhot och alltihopa, att de inte kunde få ett mottagande av det svenska folket, vilket de förtjänade, för att det var ett sånt enormt stöd bakom landslaget här hemma, och det syntes på många sätt, sociala medier, på tittarsiffror, och det var ju liksom verkligen en uppbackning bakom det här landslaget från de svenska supportrarna som var enorm. Och så var de så långt borta så de kunde inte få känna det riktigt på plats heller, hur enormt det här stödet var. Och sen så kom de hem och kändes nästan lite som corona.
Ja, och...
att men det inte gick att göra någonting. Det tyckte jag faktiskt, det förtjänade inte de här fantastiska tjejerna som har åkt till det svåraste mästerskapet någonsin. Och med det svåraste menar jag att det har aldrig varit högre nivå på ett dammästerskap någonsin. Och det roliga är ju att nästa mästerskap kommer vara samma sak. Nästa mästerskap kommer vara... alltså, för damfotbollen går framåt så snabbt just nu.
Ja, och jag blev egentligen lite för... Alltså för precis som du säger, det känns ju som någon coronasituation. Men som nästan landar i enbart en eventuell hemkomst och ett firande av ett... Alltså, alla andra stora, alltså nu förstår jag att det här skulle vara på en öppen yta, det var väl Kungsträdgården kanske som var, eller jag minns inte exakt vad de hade planerat för det här mottagandet, och att det då inte kunde ske tillräckligt starka kontroller kring område och närområde och så vidare. Men alltså, vi har ju trots allt fyllda arenor för fotbollsmatcher, för konserter, livet i övrigt fortsätter ute. Det här är det enda vi valde att ställa in egentligen. Det borde väl ha kunnat styras om på något sätt så att det i så fall hade skett inne på Tele2 Arena eller vad som är, alltså under en organiserad form. För som jag förstår också att spelarna försöker vara goda och smarta och kloka och resonliga i det, där de pratar om att firandet kan vi göra sen och det viktigaste var att det betydde någonting för oss och så här. Alltså det blir inte det så här, om det blir någon trött fotbollsgala om ett år eller någonting där de ska försöka hyllas, det är inte samma sak. Och dessutom så har vi antagligen ett landslag som kommer generationsskifta rätt rejält, så det är klart att vi skulle haft en stor avslutning. Dels för många av de här spelarna, men också för det historiska brons som det nog kommer att visa sig vara.
Ja, hur som helst tyckte vi att det var fantastiskt. Om det är någon som lyssnar på det här så ja, ni har väl tillskansat er den, det stora stödet på ett sätt via sociala medier såklart också nere i Australien och Nya Zeeland. Men fan vilken turnering vi ändå gör. Slår ut USA, avfärdar Japan, åker ut... i slutminuten mot VM-guldmedaljören och stora favoriterna att vinna VM-guld. Och sen så tar vi hemmanationen inför så mycket folk och tyckte jag, axlarna ner, lugnt och fint, spelade bra fotboll. Så att Peter Gerhardsson, gänget, otroligt.
Ja, tittar du på resan fram till att slå USA, Japan, vi ryker i sista minuten mot det lag som blir världsmästare och vi slår sen hemmanationen som är lyft av 75 000 fans i stort sett på vägen mot den där matchen och har allt att vinna, och så går Sverige in och egentligen bara gör jobbet där. Det är ett extremt imponerande VM vi gör.
Som jag sa inledningsvis så drar Allsvenskan igång i helgen och det börjar med toppmatch direkt. Det är Häcken mot Linköping. Är det någonting som har hänt i de här två lagen nu som folk borde känna till inför det som kommer bli en otrolig, dels guldstrid, dels bottenstrid, men också strid om Europaplatser?
Om vi börjar i just den fighten du är inne på, alltså Linköping mot Häcken, så är det ju kanske en match som kommer att avgöra guldet redan här och nu, direkt i omstarten. Vi har ju ett Häcken som toppar tabellen inför omstarten här med 44 poäng på 17 matcher. Vi har ett Linköping med 41 poäng på 18 matcher. De har ju faktiskt smygstartat damallsvenskan, ska vi ju säga. Förra helgen slog BP med 5-2 på bortaplan. Men skulle Häcken vinna här och skaffa sig ett 6 poängs försprång till Linköping med en match mindre spelad, då vågar man väl nog ta ut guldet på Hisingen redan nu. Sen ska det ju sägas, på tal om saker som har hänt i de här lagen, det hände ju precis i brytningen där inför VM, men tränare Robert Vilahamn har ju lämnat, fått jobbet som huvudtränare i Tottenham. Kommer det bli jävligt kul och intressant att följa honom i höst när Women's Super League drar igång. Men det är ju Mack Lind, har väl haft Norrby och ett par andra herrklubbar i Superettan vet jag, som har klivit in istället. Så får vi väl se om det är någonting som kommer påverka Häcken, men jag lyssnade på någon intervju med Vilahamn och han var väl ändå trygg i att han hade lämnat Häcken i en position där de bara kunde förlora sig bort från ett guld. Han menar att det ska vara klart redan. Det är väl lätt att säga när man har lämnat, men nog fan ska Häcken kunna lösa detta.
Ja, det är klart de ska kunna lösa detta. Om man kollar neråt då i tabellen så är ju Hammarby Piteå på lika många matcher spelare som Häcken på 37 poäng, och det känns som att det är 7 poäng en bit upp och Häcken känns för bra och för stabilt rustade på något sätt också inför den här guldstriden. Rosengård 32 poäng, alltså 12 poäng bakom, och de har inte riktigt lyckats den här säsongen med spelarköp, truppbygge och så vidare.
Nej, och nu får vi ju se, nu var det väl vad man kunde tolka det som i alla fall under hela mästerskapet, en faktiskt spelduglig Caroline Seger som fanns med i den där truppen. Sen gjorde ju Elin Rubensson, på tal om Häcken och vilken jävla injektion hon kommer vara med den formen hon tar med sig från VM och det självförtroendet, hon måste ju känna att hon går in
om
på...
Om inte hon lämnar idag, jag ska säga det, transferfönstret stänger ju idag torsdag, så det det skulle kunna hända grejer alltså innan den här matchen, till exempel med Elin Rummelsson.
Skulle absolut, det är väl brasklappen vi får skicka med i så fall, men annars kliver hon ju in som hon var ju kanske hela Sveriges stunders bästa spelare det här mästerskapen, och kliver in då med den, ja, men den känslan efter att ha haft en vår som spolerades ganska mycket på grund av skador, så går hon ju in och verkligen kan bli, ja, men den som leder Häcken då till det här guldet och bör verkligen kunna få full fart där. Men i då andra änden, eller om vi går ner till Skåne och till Rosengård, så får vi väl se om Caroline Seger nu är redo för att kliva in och faktiskt spela på riktigt. För det är klart att det är en injektion, och även om guldet är kört så vet vi att den där tredjeplatsen är extremt viktig. Och 5 poäng att jaga både Hammarby och Piteå med. Vi får väl se exakt hur starka alla lagen, på tal om transferfönstret, kommer ut också ur den här sommaren. Så Rosengård med en Caroline Seger lite på nyttfödelse kanske kan få upp någon form av energi igen.
Och det har hänt grejer som du sa. Det är fler tränarskiften som har gjorts. Djurgården har tagit in min gode vän, pappi Marcelo Fernandes, som tidigare förra säsongen räddade kvar BP i Damallsvenskan. Och efter det så var det Daniel Gunnar som tog över där från U19 och F19. Men han är tillbaka i alla fall i Allsvenskan och har, vad det verkar, fått en bra start. Hörde också att spelarna var väldigt nöjda med honom. Ja, och att det finns harmoni i Djurgården. Om man kollar på spelarhåll har det också hänt rätt tunga grejer. Jag kan ju börja med, jag vet inte om det är en nyhet för folk, men jag kan ju börja med att berätta att Mike Hamano, som har varit en av de av svenskans absolut bästa spelare, inte kommer ansluta till Hammarby den här säsongen. Och förmodligen aldrig mer spela för klubben, som det verkar. Dels gjorde hon det väldigt bra, så Chelsea vill ha tillbaka henne, men kontraktet var vad det var. Men hon skadade ju bort sig inför VM, om det var någon axel och problematik, och sen kom hon in, jag vet inte om hon spelade på smärtstillande mot Sverige, såg inte ut som sig själv tycker jag, men Chelsea väljer nu att ta tillbaka henne för att rehabba henne och ha koll på henne här framåt istället för att Hammarby ska det, och med liksom, man ska vara ärlig, så är de lite mer resurser, så att säga. Så man kan ju förstå det också. Men också ett tungt tapp, men inte bara. Det finns fler, eller hur Robin, som har lämnat Damallsvenskan nu?
Ja, absolut. Vi ska väl komma till det. Och jag tycker också, jag vet, vi satt verkligen hela våren när man, vecka efter vecka bara imponerade. Så man satt och njöt av vad Maika Hamano sysslade med. Allt ifrån sin bollkontroll, sitt driv och hur hon satte medspelare i fenomenala lägen, men också gjorde vecka in och vecka ut drömmål ibland. Och det finns väl ett tillräckligt bra highlights-paket att klippa ihop på en halv allsvensk säsong för att vi ska kunna minnas Maika Hamano länge i svensk fotboll. Men jag vet att vi sa det också, att det, nästa, alltså så bra som hon var, så hög nivå hon visat att hon hade i sig, så vore det ganska sjukt.
Och dessutom från Japan och ägd av Chelsea.
Ja, men precis, att Chelsea inte skulle vilja ha tillbaka henne till säsongstart nu. Sen finns det kanske då ytterligare aspekter här med skador och rehabilitering som påverkar, men det är ju ett jätteslag för Hammarby. Alltså med tanke på det, vi plockar kanske hela ligans bästa spelare under den första halvan, tar bort henne, och det är ju klart att det är ett tomrum som ska fyllas av någon, och vi har ju pratat om ett kanske, ja, men ganska hårt jobbande Hammarby, ett mittfält bakom henne och sådär, så det, ja, vem som exakt ska stå för den där edgen som hon har gjort, det blir en uppgift i alla fall för Hammarby att lösa.
Exakt, och sen så har man ju tagit in, alltså flera lag har ju såklart också värvat lite så, men det är inga jättetunga värvningar än så länge som jag har sprungit över i alla fall hittills.
Nej, inget som det egentligen rycker till på sådär, utan det har varit ganska lugna sommarfönster. Jag tycker lag som kanske har placerat sig lite i ingenmans land, om vi säger så, om vi tittar Kristianstad, som inte alls har fått den där säsongen de har fått, har ju istället då nu valt också att släppa Evelyn Vienne till Roma. Man känner väl kanske att man varken blickar upp eller ner i tabellen, kanske att man får lösa den här hösten som det är, men det frigörs ju klart lite ekonomi för att titta på något långsiktigt till nästa säsong istället. Men, jo, alltså, men vad har vi för
12,
siffror?
12 plus 5, ja. 12 plus 5 på 17 matcher.
Och det var väl lika bra förra säsongen.
Man har sett Kristianstad mycket. Ja, exakt. Jag har ju nästan varit en gåta att hon förlängde, att hon fortsatte Kristianstad och inte gick efter förra säsongen. Men nu blev det dags, så jag ser Kristianstad på 31 poäng, sjätte plats. oavsett lite vad de värvar så kommer de inte kunna ersätta henne.
Nej, och därför tror jag väl också att när den här chansen har öppnats upp under sommaren så har man väl känt att vi blickar nog varken mot ett Champions League-spel eller behöver oroa oss för någonting som händer bakom oss. Visst, det är bara 6 poäng upp till, men det är trots att både Rosengård, Piteå och Hammarby framför i kampen om den där tredjeplatsen. Att du ska passera alla tre lagen, då har jag svårt att säga att Kristianstad skulle gjort ens med Evelyn Vienne, och jag tror att kanske någon deal, liten klausul i det där kontraktet hon skrev tidigare ändå har varit att kommer, ja men en sån här klubb, alltså Roma, det är en topp 8-klubb i stort sett ute i Europa. Vi pratar om deras Champions League-äventyr förra säsongen, deras Scudetto-vinst och så vidare. Så får hon chansen att göra den här flytten nu, gå dit, och jag tror att alltså, för henne är det en superhäftig flytt, men framförallt så är det också en jävligt bra värvning av Roma. Vi har ju pratat om henne hela tiden som en spelare som håller den yppersta internationella klassen, så hon kommer ju kunna göra avtryck även när Serie A-säsongen drar igång här om ett par veckor.
Annars tycker du att det är någonting som liksom sticker ut sådär inför hösten, förutom de spelartappen vad det gäller silly season, sådär, som har försvagat, förstärkt, har någon spaning? Jag har ju lite att Djurgården kommer göra det bättre med den truppen de har om Marcelo Fernandes får, och det säger jag inte bara för att han är en kompis, men för att jag verkligen tror på det, och jag får också goda rapporter från liksom, vad som händer på träningsplanen. De har gjort bra träningsmatcher här inför också.
Nej, men alltså om vi bara stannar eller avslutar kring spelare som har lämnat, så är det ju även Evelyn Idje, Växjöanfallaren, som vi också har flaggat upp som en spelare som hade kunnat ta ett kliv inom Sverige, gå upp i hierarkin så att säga. Men nu sticker hon ju till, det är väl mexikanska va? Tigres. Precis, yes. Och har än så länge inte, men gjort ett par inhopp. Den säsongen har ju rullat på där borta lite. Du vet, lite suspekta
schema. Hon hade
schema.
10.
Det är inte helt.
Jo, men hon hade 10 kassar i Växjö. Var ju såklart jätteviktig för dem, att de har 18 poäng och mer eller mindre har klarat kontraktet. Jag säger inte att det bara är hennes förtjänst, de har jobbat på jävligt bra i Växjö, men det är klart det är tufft att tappa 10 mål bara sådär.
Ja, och tittar du i förhållande till lagen som de nog på förhand trodde de skulle slåss med, om vi tar nerifrån upp egentligen då, vi har Örebro som ligger på kvalplatsen och sen ovanför dem så är det Uppsala, Djurgården, Norrköping och sen då Växjö, och du kan säga att de 10 målen och att det finns en lagförtjänst bakom allt arbete och allting, men utan dem så hade Växjö varit absolut indragna i den absoluta botten istället. Så hon har gett dem andrum, och för deras del att nog kunna slippa tänka på nedflyttning under den här hösten. Jag ser inte att Örebro och Uppsala ska komma i kapp och beta in liksom 6, 7, 8 poäng för att ta sig förbi dem även utan Idje. Så då har det väl också varit ekonomiskt oförsvarbart att inte göra en affär ifall det nu har kommit upp lite pengar på bordet och en chans att trygga ekonomin. Och vi vet ju att de här klubbarna, om vi pratar klubbar som framförallt bara bedriver sin damverksamhet, som inte är de här dubbelklubbarna. Så det är ju Kristianstad och Växjö i de här fallen. Pengar in i de här, även om det fortfarande är låga summor, så är det summor som säkrar en viss form av verksamhet för en ganska bra tid framöver. Så det går kanske inte att stå emot, speciellt när du är lite fast då i något ingenmansland inför ett höstavgörande.
Och kollar vi på det höstavgörandet så drar det igång nu, imorgon. Som du sa med Linköping Häcken, vi har också Piteå, alltid svårspelade Piteå för Rosengård på bottenplan. Där ser jag jävligt mycket fram emot att se. Så det är två matcher här på fredagen som verkligen sätter tonen lite grann.
Ja, vi har ju till och med Växjö och Hammarby just också fredag kväll, så det är verkligen en super Friday. Det är fan bara att bänka sig. Det är väl Piteå och Rosengård sparkar väl igång en timme tidigare där vid 6-tiden. Sen har vi två matcher klockan 7, så då får man jobba dubbelskärmen.
Framförallt så har det ju Häcken, Linköping, Hammarby, Piteå, Rosengård. Topp 5 i damallsvenskan. Alla i spel direkt på fredagskvällen. Och som jag sa, alltså en förlust här, du vet, i första omgången. Man vill gärna känna att man har hängt. Ta Rosengård till exempel, skulle de slå Piteå och samtidigt kanske Hammarby tappa poäng borta mot Växjö. Nej, men då får ju de blodad tand och känner vittring på de här Europaplatserna. Så att och samma skulle Linköping lyckas slå Häcken, Hammarby vinner, men då är det bara 4 poäng för Hammarby upp till Häcken. Då är det helt plötsligt en öppen guldstrid. Vet vi hur till exempel Eni Rubensson, hennes status, jag läste någonting för någon vecka sedan att hon var tillbaka i träning kanske, men man vet inte riktigt med speltid och sådär.
Nej, och det kommer väl alltid, alltså, jag tror ingen kommer officiellt uttala sig inför hur mycket spelarna är tillgängliga eller inte tillgängliga, men det ska i alla fall vara att spelarna är tillbaka. Det var väl, jag tror som jag förstod i alla fall, Linköping där när de smygpremiärade hösten mot BP borta, så lät man väl Stina Lennartsson, som också hade varit med på det där VM-äventyret, stod utanför åtminstone, men i övrigt så ska ju spelarna vara tillbaka i träning. Vi har ju även sett ett par av de internationella proffsen, jag såg Amanda Ilestedt var tillbaka i träning med sin nya klubb då, och har gjort flytten till Arsenal här under sommaren till exempel. Så de flesta spelarna, även som har varit iväg på de långa VM-äventyren, ska ju vara uttagningsbara i alla fall. Sen är det ju såklart hur mycket har hela det där äventyret både mentalt och fysiskt kostat, och hur mycket kan spelare som istället har stått på träningsplanen hela sommaren, kanske framförallt i ett Häcken och med en ny tränare, kunnat kanske ta in nya idéer och tankar. Så vi får väl se exakt hur många av de här spelarna som startar, hur många minuter spelare får, men det är väl också en uppmaning till folk där hemma nu, eftersom vi inte fick något, om vi säger, riktigt firande för de här bronshjältarna, att man beger sig ut. Bor man i Piteå så fan, ut och kolla Olivia Skog, Caroline Seger och gänget från Rosengård, och bor man i Linköpingstrakten så ta emot Elin Rubensson och allihopa, och beröm dem för vad de har gjort. Det hade ju varit kul att se, vi har ju fan tjatat om den där, ja, men det är uppsvinget på publikfronten i Sverige också. Vi ser ju rekord på rekord, och det där VM-slutspelet vi nyss har haft har ju varit så jävla mycket rekord på alla sätt och vis. Och vi ser klubbarna som internationellt förbereder sig för en höst där de ska sälja ut de stora arenorna. Så fan, ge oss lite av det nu. Det är lite sensommarkänsla fortfarande, för sen kommer det vara en bitig, verkligen, och trist höst. Då vill ni inte gå dit kanske, men gör det nu åtminstone.
Jag skriver under på brandtalet, och som du säger, alltså det är inte bara i toppstriden, det är en otrolig nypremiär för damallsvenskan. Kollar man i botten också så är det ju ångestmatch direkt där mellan Uppsala och BP, där 3 poäng skulle kunna betyda hur mycket som helst. Vi har IFK Norrköping som visserligen är på lite säkrare mark, men som äter KIF Örebro, en nykomling mot ett bottenlag. Så att... IFK Kalmar räknar inte riktigt in. De har 3 poäng på 17 matcher. Så att de kommer
det bara rika
all världen. De är lite Varberg i här allsvenskan. Om inte ännu värre. Så att de har vi redan vinkat av. Och sen Djurgården då, som vill visa att men vi har en bättre trupp. Vi kan mycket mer. Och en ganska perfekt match att göra i mot Kristianstad, som har tappat sin stora anfallsstjärna. Och nu liksom... på hemmaplan verkligen kan ta en tung seger för att gå in i den här hösten. Givetvis typ ingenting att spela för. De har ju bottenstriden kvar, men det tror jag att de klarar av galant. Men att typ visa lite inför nästa säsong också, när man ska ha nyförvärv och när man bygger truppen och med ny tränare och allt det där, att fan, vi kan så jävla mycket mer. Så av den anledningen tror jag att den här matchen är jävligt viktig, att de verkligen vill bevisa sig.
Ja, och där har vi dessutom sen så har vi ett Stockholmsderby, Hammarby-Djurgården i nästa omgång, nästa söndag. Så för Djurgården nu med ny tränare, som du säger, och ett Kristianstad som kanske ändå är lite stukat, lite förvirrat kring hur ska vi göra våra mål utan Vien, så är det klart att Djurgården ska ha tro på saker och ting när man kliver ut här. Och det är ju också ett lag som mer eller mindre i alla fall har haft varenda spelare tillgänglig under sommaren för att kunna just sätta nya spelidéer under Marcelo här. Så jag antar att de i alla fall kommer jävligt väl förberedda och tror väl på det i alla fall. Man får ju hoppas att de har ingjutit mod och hopp i att man kan mer än vad man fick ut under våren. Och det är klart att det fortfarande är ett tufft test, och det är klart att både en poäng eller en förlust skulle ju inte bedöma vart Djurgården är, eller att de inte skulle ha tagit steg, utan det är en tuff match för dem. Men skulle man kunna få något med sig där och ta det sen med sig in i derbyt, som man förhoppningsvis också kan få se en riktigt härlig publikinramning på nästa helg, så är det klart att Djurgården kan börja känna att de är bättre än vad tabellen har visat efter första halvan av säsongen i alla fall.
innan vi går ut och bara tittar till snabbt Europa, så ska jag säga det att Elitettan har ju redan dragit igång och matcher spelas hela tiden. AIK går som tåget, ligger ensam i topp, 4 poäng före Trelleborg. Och Alingsås står på den här viktiga playoffplatsen på 37 poäng. Och sen är det lite för många poäng ner till Umeå, Uppsala och så vidare. 8 poäng ner till Umeå på 4:e platsen. Så allting, av allt att döma, går AIK bara upp. Och sen så står det mellan Trelleborg och Alingsås om vilket lag som tar den där sista platsen. Jag hoppas att det blir Trelleborg. Och det säger jag inte för att jag gillar Tjongavallen, om de nu spelar det.
Jo, det tror jag.
Ja, de spelar på Tjongavallen.
Absolut.
Nej, men det är en klubb, vet jag om också, som har satsat mycket på sin flickverksamhet nere i Skåne och har duktiga lag. Så att, ja, men det känns som en stabilare klubb som, med en historia också som man vill ha upp i högsta ligan. Och sen nästa år kommer ju Malmö. De mötte ju, jag vet inte, hängde du med på det? Att det var 2 stycken derbyn, kan vi kalla det för. Dels då Trelleborg mot Malmö FF i Svenska Cupen, och sen så var det Jitex mot IFK Göteborg, och Jitex ligger ju 7:a och har ju varit liksom klubben i Göteborg de senaste åren, bakom Häcken då, men IFK Göteborg slog Jitex.
Ja, men så, och sen Malmö gick ju på sin första förlust någonsin. När man lyckades inte besegra Trelleborg. Det blev väl 2-1 till slut i Trelleborg där. Men det är, som du säger, det är också Trelleborg som stormar fram i Elite. Och är då Malmö på ungefär nivå med ett lag som leder Elitettan just nu, eller ligger i den absoluta toppen där, så finns väl förutsättningar. Och de gick väl tillbaka sen, de slog FC Rosengård. De har ju den här samma variant som Häcken med utvecklingslag som ligger i en division 1-serie och så vidare. Så där, ja, men Malmö vann ju över Rosengård och har väl 17 raka, tror jag, i seriespelet fortfarande den här säsongen. Så att de går upp, att de kommer stärka sig och att de kommer bli att räkna med i Elitettan nästa år, det kan vi ju vara ganska säkra på i alla fall.
Det är ju bara ett lag från då 3 olika division 1-serier som går upp, och det ser ut att bli Örebro SK från den ena, kommer bli Malmö FF. Surt fick få Göteborg då, IFK Göteborg, och hamla i Malmö FFs grupp.
Så får vänta
de
ett
år. Tappar ett år lite grann.
Ja, exakt.
Ja, men uppenbarligen så håller de ju bra elitettan nivå. Och så att det där kommer ordna upp sig. Men säger ju väldigt mycket om Malmö FF såklart, att spela riktigt bra mot ett lag som är på väg upp i Allsvenskan. Ute i Europa då, när drar vi egentligen igång? Jag ser att Women's Super League är en bra jävla bit bort, inte förrän i oktober.
Nej, precis. Det är ju också det här VM-slutspelet som lite störde till. Vi brukar faktiskt, det ska man ju vänja sig, ifall man inte är helt insatt i damfotbollen, så har vi ju alltid senare seriestarter. De flesta ligorna spelar ju bara mellan 20 och 24 omgångar, ungefär, lite beroende på exakt struktur i de där toppligorna. Så det brukar vara lite mer komprimerat, vi brukar dra igång lite senare, men sen nu med VM så har det ju blivit mer förskjutet också. Jag har följt, eller som nämnt också, Amanda Ilstedt, så jag har varit i träning med Arsenal, jag har följt lite Liverpool, är iväg på försäsongsläger, Toulouse tror jag de ligger i och förbereder sig. Jag hade någon träningsmatch mot PSG här för någon dag sedan också. Och det börjar, vi är tidigt, alltså vi får tänka att vi typ är tidigt juli är vi, om det hade varit herrfotboll typ. Så vi ligger i en lite förskjuten kalender, men drygt en och en halv månad till de riktigt stora ligorna drar igång. Däremot så Champions League-kval ska vi säga, lite tidigare än det. Linköping-Arsenal, på tal om VM-stjärnor till höger och vänster, det är ju en match som, om man bor i Linköping med omnejd, inte bör missa. Så också att Arsenal Sweden, supporterklubben, bombade ut här att det blir stor jävla supportersamling för svenska Arsenal-supportrar i Linköping för den här matchen. Så den ska faktiskt bli jävligt kul att följa.
Vad det gäller övriga toppligor, Italien, Frankrike, Spanien och Tyskland, så drar samtliga igång i mitten av september. Så där är vi bara ett par veckor bort. Så Så att lite internationell fotboll kommer vi få in i Toto 5 här framåt.
Verkligen, och får vi väl se där ett par stora nyförvärv. Vi har ju nämnt Magdalena Eriksson och Pernille Harder till Bayern München till exempel, om vi pratar tyska ligan. I England så har vi ju sett ett riktigt sådär förbjudet byte. Alessia Russo, engelska landslagsanfallaren som har gått från Manchester United till Arsenal till exempel. Vi har Kadiatou Diagne, på tal om förbjudna flyttar, går från PSG till Lyon. Så det händer saker där också. Och som vi säger inför varje säsong, det kommer vara den bästa säsongen igen. Det kommer bara bli bättre och bättre. Och vi kommer ha ett Champions League-slutspel som kommer vara så jävla bra när det väl går igång också.
Ja, härligt. Vi spänner fast oss och gör oss redo för Super Friday, som du sa. Där vi har tre skärmar igång. Vi ska kolla på Växjö, Hammarby, vi ska kolla på Linköping, Häcken och givetvis också Piteå mot Rosengård. Sen rullar Damallsvenskan på. Vi är tillbaka nästa vecka. Vill du avsluta med något, Robin?
Nej, jag känner mig fan. Vi har fått med allting. Jag ska bara se till så jag måste få väl gömma på mig någon så jävla fake-mustasch och grejer när jag drar till Spanien nu här, så folk inte känner igen mig när jag inte blir, som sagt, cancellerad av allt och alla. För att man befinner sig på samma mark som Luis Rubiales.
Du ska nog klara det. Jag backar upp dig.
Det är bra.
Om du blir cancellerad, då kommer jag
då tar jag dig med
i fall. Ja, men härligt, ta en trevlig resa. Vi hörs igen nästa vecka. Ciao.
Ciao.